Ja, förra veckan så sa jag att vi skulle återvända till några versar i den tidigare delen av Markus 7, men det behövde vi faktiskt inte för att tiden räckte till, så vi fick faktiskt med hela kapitlet. Så du kan glömma den där tanken om att vi skulle återvända till den första delen. Vi ska helt enkelt fortsätta att läsa från Markus 7 och vers 24. Sedan gick han därifrån och kom till trakten runt Tyrus. Där gick han in i ett hus. Han ville inte att någon skulle få veta det, men det gick inte att hålla hemligt. En kvinna vars dotter hade en oren ande fick höra om honom, och hon kom genast och föll ner för hans fötter. Det var en grekisktalande kvinna av syrisk-fenicisk härkomst. Hon bad att Jesus skulle driva ut den onda anden ur hennes dotter. Och Jesus sa till henne: Låt först barnen få äta sig mätta. Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon svarade honom: Herre, även hundarna under bordet äter av barnens smulor. Då sa han till henne: För det svaret skulle säga dig, gå hem, den onda anden har lämnat din dotter. Och hon gick hem och fann barnet liggande på sängen. Den onda anden var borta. Må Gud välsigna sitt eget dyrbara ord på allas våra hjärtan med en djup förståelse och en formande kraft. Amen. Ja, trakten kring Tyrus, den ligger faktiskt i nordvästra Israel mot libanesiska gränsen idag då. Det gjorde det på den tiden också. Libanon låg ju där då också. Jesu ankomst dit orsakade som vanligt stor förväntan, och människor samlades omkring honom. Enligt Matteus 5 så skulle ju evangeliet först predikas för Israel och senare för hedningarna. Därav Jesu diskretion. Lade ni märke till det? Han ville inte att de skulle veta att han gick in till en hednisk familj där då, eller en hednisk kvinna. Men i mötet med denna hedna del av landet, hedningarnas Galileen, så får vi en försmak av det som senare skulle komma att ske då lärjungarna sändes ut till de så kallade andra fåren, alltså de som inte tillhör den judiska follan. Matteus 15 och 24, han svarade: Jag är inte sänd till andra än de förlorade fåren av Israels hus. Där har vi det där tydliga att först skulle det judiska folket höra förkunnelsen och få betjäningen. Romarbrevet 1 och 16. Jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror, juden först, men också greken. Johannes 10 och 16. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Alltså judarna och den andra follan, hedningarna. Också de måste jag leda och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Det där är väldigt viktigt. Det finns inte två Guds folk. Bibeln delar inte alls upp Israel och den hedna kristna församlingen på det sätt som modernare teologi har kommit att göra. Ja, den här kvinnan hade ju en dotter då som var under den här inflytet av den här fallna ängeln eller den här onda anden, den här demonen. Bibelöversättarna använder oren ande och det är bra. Det är den mest textnära, och det står att en kvinna vars dotter hade en oren ande. Lägg märke till uttrycket, hon hade en oren ande. Det är ett jättebra sätt att översätta. För det blir en helt rättvis skildring av demonisk påverkan. Hon sägs ha en oren ande. Med tanke på det så tänkte jag att vi skulle repetera lite det här lärorika avsnittet ur Wayne Grudems bok Systematisk teologi. För att vi behöver ha balans och styrka i den andliga krigföringen, i striden mot det demoniska och de demoniska aktiviteterna. Så här skriver Grudem, och det är oerhört bra. Lyssna noga på varje ord som den gode gudsmannen ger oss. Om skriften ger oss en sann skildring av världen som den verkligen är, då måste vi ta dess beskrivning av intensiv demonisk inblandning i det mänskliga samhället på allvar. Men observera, Vid inget tillfälle i Nya Testamentet tar för det första någon itu med någon så kallad territoriell ande när de går in i ett nytt område för att predika, eller för det andra kräver information av demoner om den lokala demoniska hierarkin. Ingenstans sägs det att vi ska tro eller lära ut information som härrör sig från demoner, eller inte heller undervisas det, varken genom ord eller exempel, att särskilda demoniska fästen över en stad måste brytas innan evangeliet kan predikas effektivt. De kristna bara förkunnar evangeliet, och det är förlöser kraft som förvandlar liv. Det här är oerhört viktigt som Gudem skriver, för det finns en hel rörelse, kanske inte så stark nu som den var för 10-15 år sedan, som höll på med väldigt mycket av den här typen av andliga spekulationer och la mycket tid på sådant som sen faktiskt inte var särskilt mycket frukt. Men det finns heller ingen bibliskt stöd för det, som han säger. Jag fortsätter. Vi måste erkänna att ständig synd, också bland kristna, öppnar för ett visst demoniskt inflytande av någon typ i våra liv. Därför kunde Paulus säga, Efesierbrevet 4:26, låt inte solen gå ner över er vrede och ge inte djävulen något tillfälle. Intressant. Och de somnar i synd, så kallar Paulus för att ge djävulen något tillfälle, och det låter väldigt sårbart och riskabelt. Gruden fortsätter. Termen demonbesättelse, att vara besatt, är en olycklig term som har smugit sig in i engelska, jag läser ju då förstås svenska översättningar av Bibeln, men som inte finner någon motsvarighet i grekiskan. Intressant, grekiskan, Bibeln talar inte om att vara besatt. Nej, det grekiska Nya Testamentet kan tala om att människor har en demon, eller att människor lider av demoniskt inflytande. Daimonitsomai heter det i så fall. Men Bibeln använder aldrig ett språk som antyder att en demon verkligen besätter någon, alltså intar hela personligheten. Jag föredrar att inte använda ordet besatt överhuvudtaget, skriver Gruden. Om vi med demonbesatt menar att en människas vilja totalt domineras av en demon, så att den människan inte har någon kraft kvar att välja att göra det rätta och lyda Gud, ja, då blir svaret på frågan huruvida en kristen kan vara besatt eller inte ovillkorligen nej. Eftersom skriften garanterar att synden inte ska ha makten över oss när vi uppstått med Kristus. Det är väldigt viktigt. En kristen kan alltså inte vara besatt så att hennes vilja är slavad och hon kan inte välja. Romarbrevet 6:22. Men nu när ni är befriade från synden och slavar hos Gud, får ni helgelse och frukt och till slut evigt liv. Befriade från syndens slaveri till att vara Guds tjänare. Vi läser vidare i Grudems bok. Om vi frågar oss hur mycket demoniskt inflytande som kan komma in i en kristens liv, så är det svårt att ge ett principiellt svar. Vi frågar oss det då helt enkelt hur onormalt en kristens liv kan bli. Särskilt om personen inte känner till eller använder vapnen för den andliga striden och framhärdar i någon slags synd som ger en öppning för demonisk aktivitet, samt är utom räckhåll för en tjänst som är van att ge andlig hjälp mot demoniska attacker. Det verkar i sådana fall att graden av demoniskt inflytande över en kristens liv kan bli ganska starkt. Så frågan bör bli: kan en kristen komma in under ganska starkt inflytande eller bli utsatt för en attack från demoner? Och den frågan måste besvaras med ja. I alla fall är lösningen densamma. Stoppa demonen i Jesu namn och befall den att ge sig av. Så skriver Gruden. Han fortsätter. Förkunnelse av uppenbart falska läror från de som menar sig tala i den heliga andes kraft räknas absolut till den demoninspirerade kategorin av synder. En mogen kristen kan finna det vist att under själavård av ett svårt problem fråga: tror du att ett angrepp från någon ond andemakt kan vara en faktor i den här situationen? Och allt eftersom vi växer i andlig mognad och känslighet och får erfarenhet av att betjäna andras behov, så kommer utan tvekan vår förmåga att känna igen demoniskt inflytande i olika situationer att öka. Han skriver vidare om det praktiska. Ibland kan det vara lönt att citera skriften i processen att befalla den onde anden att lämna en situation. Detta behöver inte ske på ett högdramatiskt eller känsloladdat sätt. Det räcker med en stilla, förtröstansfull, auktoritativ röst. För att undvika att dras in i en lång konversation eller kamp med själva demonen ska själavårdaren inte fokusera på demonen utan på personen som får betjäning och de bibliska sanningar som behöver framhävas och bli föremål för tron. Det är väldigt bra skrivet. Det är viktigt att kristna inte blir överdrivet nyfikna på det som hör till demoniska konflikter. Även om det är en tjänst som Herren ger alla kristna auktoritet att utöva, säger ändå skriften: var barn i fråga om ondskan. Alltså var oskyldiga. Det betyder inte att vi ska bli överdrivet fascinerade med det som rör ondskan och försöka bli någon sorts experter i ondska bara för att stilla vår nyfikenhet. Och slutligen skriver Gruden: förvänta dig också idag när evangeliet förkunnas för de otroende och när böner bes för de troende som kanske varit omedvetna om denna dimension av andlig kamp, att det kommer att bli en genuin och ofta omedelbar kännbar seger över fiendens makter. Vi ska förvänta oss att detta händer. Se det som en naturlig del i verket när Kristus bygger sitt rike och glädjas över Kristi seger i det. Det är bland det bästa och mest balanserade jag har läst i hela mitt 30-åriga predikantliv. Jag konstaterar att det finns onda andar. Synd är öppningen för dem. Det behövs inga åthävor utan förlåtelse för synd. Proklamera den bibliska sanningen som egentligen gäller, som man har vikit ifrån då. När man syndar viker man ju alltid ifrån en biblisk princip eller sanning eller en biblisk livsstil. Och sedan bara driva bort det i Jesu namn och tacka Gud för seger. Det här är viktiga saker. Det är väldigt, väldigt tragiskt när kristna människor är upptagna av förtal, skvaller, kritik, negativa analyser av andra människors sätt, beteende och så vidare. Den typen av synder är oerhört vanliga i frikyrkan. Det ägnas oerhört mycket tid till negativa analyser av de övriga i gemenskapen. Och jag tror att det är en så allvarlig syn så att det kan uppstå demonisk aktivitet och häxkraft, som vi säger, i det. Och kan skapa oerhört obehag bland människorna. Så det här behöver verkligen... Ibland undrar man varför har vi inte väckelse, varför har vi inte stora karismatiska genombrott? Jag tror att Gud säger... Så snart ni har slutat synda mot varandra, förtala varandra och tala nedlåtande och nedsättande om varandra. När ni har lärt er att leva i min kärlek och min förlåtelse, då kommer jag att sända alla väckelser ni någonsin har drömt om. Men vi är inte där än. Jag har hittills aldrig tillhört en enda församling eller träffat människor där man inte har problem med skvaller, förtal, nedsättande analyser och kritik av varandra i gemenskapen. Och jag tror att det är syndfullt och det skapar en fientlig aktivitet. Det där är så allvarligt så det skulle behövas en hel konferens åt det. Det skulle vi ha konferens om. Att få slut på förtalet mellan de troende. En lång konferens. Ja, vi befinner oss alltså med den här syrofeniska kvinnan och hennes dotter som då hade problem eller var anfäktad av den här demonen. Jesus sa till henne, låt barnen få äta sig mätta först. Han säger, det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Det är förfärligt. Det kan låta oförskämt i våra öron det här. Säger han att judarna är barnen och att den här syrofeniska kvinnan är en hund? Ja, det är inte rätt att ta barnet, brödet från barnen. Rätt. Rätt betyder, kan översättas med hövligt, tillbörligt, vackert eller passande. Brödet på bordet tillhör alltså barnen i Israel, Israels hus. Men när Jesus vände sig till judarna så brukade han tala ganska skarpt till dem. Men inför främlingar talade han mycket milt om dem. Det är väldigt intressant. Han kunde tillrättavisa med skärpa. Men nu när han vände sig till den här hedniska kvinnan, då talar han om det judiska folket som barnen. Hundarna, ja egentligen står det småhundarna. Det är inte, det låter väldigt nedlåtande i vårt språkbruk. Men småhundarna var alltså rituellt orena djur. Och många judar kallade hedningarna för denna benämning. Den här kvinnan var av kananeisk släkt, alltså syrofenisisk släkt. Och Kanaan var enligt första Mosebok 9:25 dömd till slav. Så kananiterna och inklusive den här kvinnan räknades därför i synnerhet till de så kallade hundarna. Men Jesus använde denna benämning eftersom kvinnan själv genom sin ödmjukt tillbedande inställning erkände att hon inte ansåg sig som något annat än en av småhundarna i jämförelse med Israels barn. Hon upplever därför inte denna benämning som hård. Det här var ett citat ur Fjellstedts bibelkommentar. Matthew Poole, han skriver så här. Med brödet menar Jesus evangeliets spridning och de underverk med vilka lärans sanning bekräftades. Hedningarna är som hundar vilka Gud inte visat en sådan omsorg än, men deras tid kommer. Det är bara så att det inte är enlighet med min faders vilja att evangeliet och undren som bekräftade skulle nå fram till er hedningar före det har blivit till fullo predikat för judarna. De måste först nås av dess budskap och dess bekräftelse. Så det handlar inte alltså om att Jesus skulle vara diskriminerande eller nedlåtande. Det handlar bara om att det finns en gudomlig plan. Och i den så är det juden först men också greken. Och kvinnan är inte vansinnig och springer därifrån. Utan hon säger, ja men hundarna äter ju smulor från barnens bord. Och de här orden, skriver Fjellstedt, betyder lika mycket som om hon hade sagt, Herre, jag erkänner att judarna är barnen. Jag är en hund, en stackars hedning. Ingen passande medlem i Guds familj. Och det är sant att det verkar orimligt att jag som en liten hund skulle serveras innan barnen blivit mätta. Herre, jag ber inte om en sådan full manifestation av din makt och godhet till hedningar. Jag ber dig bara om en smula till mig och mitt stackars barn. Herre, jag vet att du har sådana massor av nåd och välsignelser. Att barnen kan bli mätta och jag ändå får några smulor. Men det var inte Fjellstedt det där, det var Matthew Poole. Jag tycker så oerhört vacker parafras. Det finns tre saker som är anmärkningsvärda i kvinnans svar. För det första, hennes ödmjukhet. Hon anser sig vara en hund, en stackars syndare, en hedning. För det andra, hennes anspråkslöshet. Hon ber bara om en smula. Och för det tredje, hennes ihärdighet. Efter att ha blivit avvisad 3 gånger. Av detta lär vi oss vår plikt i bönen. Att gå till Gud ödmjukt, värdiga till honom anspråkslöst och vara ihärdiga i bönen och uthålliga i våra plikter. Även om vi inte här och nu får det svar vi önskar. De här tre sakerna, alltså ödmjukhet, anspråkslöshet och ihärdighet, skapar faktiskt en välbehaglig bön. Vidare Fjällstedt. Ser du denna kvinnas ödmjukhet? Hör hur judarna skryter. Vi är Abrahams barn och har aldrig varit någon slav. Så gör inte denna kvinna. Hon kallar sig en hund och Abrahams barn sina herrar. Och för att hon gjorde det så blev hon just ett barn. Men judarna, de har förblivit lagens slavar in till denna dag. Slutcitat Fjällstedt. Och sist men inte minst, då sa han till henne: för det svaret skull säger jag dig, gå hem. Den onda anden har lämnat din dotter. Hon gick hem och fann barnet liggande på sängen. Den onda anden var borta. Och hörni vänner, skriften är fylld med böner och löften om frihet från det onda. Ta dem till dig ikväll. Matteus 6:13. Och för oss inte in i frestelse, utan fräls oss från det onda. Johannes 17:15. Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen, men att du ska bevara dem från det onda. Romarbrevet 12:9. Älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Romarbrevet 12:21. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Jakobsbrev 4:7. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen, så ska han fly från er. Första Petrusbrev 5:8. Er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron. Vi får underbar undervisning om striden mot det onda och seger i den striden av Jesus i den här bibeltimmen.